Maria, hur intresserad är Putin av ett slut på kriget?
Inte särskilt intresserad att döma av vad han har gjort hittills.
Jakob, hur ser Zelenskis strategi ut nu?
Att bygga internationella allianser och motstå påtryckningar att lämna över territoriet.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Och vi spelar in det här avsnittet på morgonen den 22 oktober. Igår stod det klart att det där nya toppmötet mellan Vladimir Putin och Donald Trump inte verkar bli av. Så vad händer nu? Mer för att prata om det här har vi Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tack.
Och Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Hej.
Hej.
President Trump, sir, do you believe you can convince Vladimir Putin to end the war in Ukraine?
Yep, we can. I think that President Putin wants to end the war, or I wouldn't be talking this way. I think he wants to end the war. I spoke to him yesterday for 2.5 hours. We went through a lot of details. He wants to get it ended. I think that President Zelensky wants to get it ended. Now we have to get it done.
Kan du övertyga Putin om att sluta kriga, ropar en reporter till Donald Trump som svarat: ja, jag tror att Putin vill få ett slut på kriget. Dagen innan hade Trump pratat med Rysslands Vladimir Putin på telefon i drygt 2 timmar. Ja, Maria, hur står det egentligen till med den saken? Vill Vladimir Putin få ett slut på det här kriget han har startat?
Egentligen så har vi inte sett så många tecken på att han vill det, om man utgår från vad han har gjort i handling. Han säger att han vill gå med på olika avtal om vapenvila och om fred, men han fortsätter att skicka ryska robotar mot Ukraina och drönare, och attackerna har ju varit väldigt intensifierade den senaste tiden, så att i handling visar han på inget sätt att han är intresserad. Och sen ställer han sina gamla krav som han vet att Ukraina inte kan gå med på, och genom att fortsätta på den vägen så visar han så tydligt att Ryssland är bara intresserad av ett slut på kriget om de får precis som de vill.
Och efter telefonsamtalet med Putin så meddelade Donald Trump att de ska ses igen drygt 2 månader efter deras senaste möte i Alaska. Men nu verkar det inte alls bli av.
Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает CNN, значит, встреча Путина и Трампа может быть отложена.
Ja, här hör vi Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säga att det var med förvåning han hörde uppgiften om att toppmötet ställs in, eftersom Ryssland, och så citerar han amerikanska CNN, håller fast vid sina maximalistiska krav. Och sen upprepar Lavrov att för att nå ett krigsslut så måste de grundläggande orsakerna först undanröjas. Och det där har vi ju hört många gånger nu från rysk sida. Vad betyder det när Lavrov säger krigets grundläggande orsaker, Jakob?
Ja, det är ett begrepp som kan fyllas med lite av varje. Ryssland har ju inte reducerat sina krav sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Så det handlar om en regimförändring i Kiev, alltså det som Ryssland benämner som avnazifiering. Att på något sätt återställa eller reversera den Euromaidan-revolutionen 2014 då. Och sen handlar det också om att Ukraina ska demilitariseras, inte förhålla militära styrkor som är tillräckliga att försvara landet med. Och att Ukraina inte ska få gå med i NATO, och hela NATOs utvidgning från 90-talet och framåt då är egentligen någonting som ligger inom ramen för det här också. Men det handlar också om att Ryssland påstår att ryskspråkiga och ryssar i Ukraina har behandlats illa, och därför då har Ryssland rätt att beskydda dem med militära medel. Så att det är därför Ryssland också kräver att ryska språket ska bli officiellt språk i Ukraina.
Maria, de här maximalistiska kraven och de grundläggande orsakerna, det vi hör nu från rysk sida är ju att man inte tänker backa alls, vad det verkar.
Nej, och det som kom fram att Putin skulle ha sagt i det senaste samtalet med Trump, det var ju att han ville ha hela Donetsk län. Men det är ju ytterligare delar som man redan kallar för ryska regioner, det vill säga de här 4 områdena, Cherson, Zaporizjzja, Luhansk och Donetsk. Och de 2 första kontrollerar ju Ukraina en hel del av, och även när det gäller Donetsk så kontrollerar Ukraina delar av det. Det är väl Luhansk som är mer i rysk ockupation än de andra, men eftersom man redan har skrivit in i sin egen författning att det här är ryska regioner, man kallar det inte för ockupation utan man kallar det för ryska regioner som vilka ryska regioner som helst, så är det ju svårt att se hur man ska kunna ge upp då en del av de ryska regionerna om man ser det från rysk horisont. Och så måste man komma ihåg vad det är som startade hela det här kriget, och då får man gå tillbaks lite längre än i december före krigets start, alltså 2021. Man kan se att Vladimir Putin har haft en önskan att återupprätta ett slags Sovjetunionen, i alla fall ett Sovjetunionen där självständiga länder faller under ryskt styre, och att de alltså allierar sig med Ryssland. Det är hans mål, och om de inte går med på det så har han tydligen varit beredd då att ta till vapen.
Och i fredags i förra veckan så var Ukrainas president Volodymyr Zelensky återigen i Washington för ett möte med Trump i Vita huset. Vad kom i slutändan ut av det där mötet, Maria?
Ja, men det som kom ut var väl att det var sas att det var väldigt hårda ord och skrikande till och med mellan parterna. Det här är ju ingenting som finns dokumenterat av medier, men uppenbarligen så var det just det här som Trump då hade pratat med Putin om, att ja, de skulle ge tillbaka hela Donetsk län och andra punkter som Zelensky absolut inte kan gå med på. Och det ställdes han så att säga inför faktum att så här måste vi göra för att få slut på kriget.
Men efteråt så gick i alla fall Trump på den ukrainska linjen och sa till reporter att han vill se ett omedelbart eldupphör längs den nuvarande frontlinjen. Sen, sa han, kan man förhandla. Men det där är ju ingenting som den ryska sidan är intresserad av. Varför då, Jakob?
Av den enkla anledningen att Ryssland inte vill ha fred. Man ser ju att förhandlingar är något som man kan hålla kokande under en längre tid och komma med nya krav som man vill tvinga då motparten att uppfylla. Och därför så använder man ju också kriget som en del av påtryckningen i potentiella förhandlingar. Och en vapenvila är någonting som möjligen kan bli frukten av förhandlingar snarare än att det är någonting man startar förhandlingarna med. Putin anser sig ju ha en historisk mission att återbörda Ukraina till Ryssland. Putin vill ju inte se något Ukraina alls. Det handlar ju om en gradvis annektering. Han har ju redan påstår sig ha annekterat fyra regioner redan, eller fem till och med Krim då. Så att det här, det som Putin säger till Trump, att han vill ha fred, det är ju i själva verket någonting som snarare är recept på ett fortsatt krig. Att ställa nya krav hela tiden, att påverka och trycka på med militära medel längs fronten och få Ukraina att underkasta sig och kapitulera.
Och under telefonsamtalet med Donald Trump så uppges Vladimir Putin åter ha krävt att Ukraina avstår hela Donetsk-regionen, som ju Ryssland inte alls kontrollerar fullt ut. Varför är just Donetsk så viktigt för Putin, Jakob?
Den regionen är ju då till 68% ockuperad av Ryssland, men det är ju en betydande del kvar, och det i den här regionen har ju frontlinjen varit sedan 2014, och där har Ukraina byggt upp en del befästningar och man har förstärkt och har några av sina bästa förband också placerade där. Och Ryssland har ju inte på 11 år då lyckats att ta hela den här regionen, och skulle man göra det och få den dessutom då utan strid, att Ukraina skulle ge upp den, vilket är helt oacceptabelt och otänkbart, då skulle också öppnas möjligheter för Ryssland att tränga längre in både i Dnipropetrovsk och i Charkiv-regionen. De skulle vara mer oförsvarbara, så att säga då.
Längre västerut.
Ja.
Och under mötet med Zelensky i Vita huset så ska enligt medieuppgifter det särskilda amerikanska sändebudet Steve Witkoff ha pressat på för att Ukraina ska ge upp Donetsk. Och bland annat argumenterade han med att de flesta där är rysktalande. Hur låter det där argumentet i ukrainska öron, Maria?
Ja, men de flesta i östra Ukraina talar ryska precis som i stort sett alla ukrainare talar ryska. Det är bara det att det inte längre är ett officiellt språk och man har gått över till ukrainskan mer och mer av identitetsskäl. Och man kan ju tänka på om han hade varit på den ukrainska sidan av fronten, om han hade besvärat sig med att ta sig dit.
Och Steve Witkoff.
Ja. Och om han överhuvudtaget kunde ryska eller ukrainska så skulle han ju upptäcka att de som strider för Ukraina talar sinsemellan ryska. I hög grad är de från det här området och de drömmer om att få tillbaka sitt Donetsk. De drömmer om att få tillbaka de här områdena för det här är där de kommer ifrån. Och att de talar ryska med varandra har ingen som helst betydelse för hur de ser på att det är Ukraina som är Ukraina.
We trust United States. We trust president that he wants to finish this war. And it's difficult. It's...
Efter mötet i Vita huset i förra veckan så sa Volodymyr Zelensky att vi litar på USAs och Donald Trumps vilja att få ett slut på det här kriget. Samtidigt så kommer det nu uppgifter om att en ny europeisk fredsplan håller på att tas fram tillsammans med Ukraina. Hur ser den ukrainska strategin ut nu i det här väldigt osäkra läget, Jakob?
Ja, efter det här spända och bittra mötet med Trump som allt verkar som, så är Zelenskyjs taktik att vara försiktig i diplomatin i kombination med fortsatta krav på militärt stöd. Pragmatisk men trotsig skulle man kunna säga att det handlar om att bygga allianser då, det här med europeiska initiativet, men fortsatt hålla någorlunda godtagbara relationer med Trump så att säga, för att man kan inte räkna bort amerikanerna. Men samtidigt vara väldigt stenhård då med att man inte ger upp några territorier.
Ett av målen för Zelenskyjs besök i Washington var att få tillgång till den amerikanska kryssningsroboten Tomahawk. Men det blev inga tydliga besked i den där frågan. Varför då, Jakob?
Nej, därför att som ett resultat av samtalet med Putin som Trump hade dagen innan så ändrade sig Trump. Efter att ha uttryckt det positiva ordalag och än inte lovat Tomahawk så fick Putin honom på andra tankar. Och just med argumentet att det här då skulle kunna innebära en farlig eskalering av kriget. Det är ett väldigt framgångsrikt ryskt narrativ att all hjälp till Ukraina skulle eskalera konflikten. I själva verket så är det ju Ryssland som eskalerar. Och Tomahawk hade ju kunnat potentiellt vara viktiga för Ukraina eftersom de har en väldigt lång räckvidd, upp till 2500 kilometer. Den verkliga räckvidden är hemlig, men det är åtminstone det man tror att den kan, eller mer än det. Och därmed skulle kunna nå långt in i Ryssland och slå mot mål som är långt bort ifrån den ukrainska gränsen. Så att när Putin redan hade uppnått det här, ett stopp med Tomahawk, så gjorde det ju inte något för honom att det inte blev några samtal, inget toppmöte med Trump. Utan då hade ju liksom målet hade redan uppnåtts innan mötet ens hade blivit av.
Så det är ett av skälen till att Ryssland inte längre är intresserad av det här toppmötet, att det här hotet om Tomahawks inte längre verkar vara aktuella just nu i alla fall?
Ja, från rysk sida så målet med mötet hade redan uppnåtts så att säga innan det ens hade startat.
Vad händer om också det här förhandlingsförsöket från Donald Trumps sida misslyckas, Maria?
Ja, det händer ju inte så mycket. Nu finns det ju de som säger att det kanske blir ett möte i alla fall någon gång i framtiden, oklart när, och att Trump inte helt och hållet har lagt ner den här frågan ändå. Och samtidigt så har ju Zelensky också träffat europeiska ledare som också har ställt krav på en vapenvila och har ett program då för hur man ska uppnå den. Så man kan väl se det som att så länge det gynnar Trumps affärer och bilden av USA som America First, så tror jag att de kommer fortsätta på det här lite knaggliga spåret och försöka och låtsas som att de ändå ska nå fram till någonting. Men det ser ju väldigt mörkt ut ändå.
Vad säger du, Jakob? Vad betyder det här för läget på marken, inte minst om de här förhandlingsförsöken inte leder någon vart?
Det förändras ju inte. Alltså, Trump har ju ingen strategi, utan han pendlar fram och tillbaka och påverkas av personer som han talat med. sist och så vidare. Och det är möjligt att han går tillbaka nu till en mer Putin-kritisk retorik, den som han hade tidigare under hösten och talar om Ryssland som en papperstiger och så vidare. Men han kan också försöka pressa Zelensky hårdare att kapitulera och ge upp på Rysslands villkor. En annan sak är ju att en drivkraft, kanske den enda drivkraften egentligen, i alla fall den största för Trump, är ju, kan ju ha varit då att han vill ha Nobels fredspris, och nu när den chansen är så att säga förbi då, så kanske hans intresse och engagemang minskar något. Men det vet vi inte, för att han agerar ju utifrån infall och impulser snarare än en genomtänkt strategi.
Vad betyder det här läget för Rysslands del?
Det här passar Kreml och Vladimir Putin ganska bra faktiskt, för att det är precis så här man vill ha det. Man vill ha den här osäkerheten, man vill inte komma fram till något avtal, och sen hoppas man ju då på att Trump ska fortsätta att lyssna på Ryssland. Det är väldigt viktigt, och också att Kina står kvar som så att säga i skuggorna då. Kina stödjer ju Ryssland även om man inte deklarerar det officiellt, och så länge man har det stödet i ryggen så kan man fortsätta det som nu är så att säga det står ju stilla på fronten, det händer inte så mycket, och det passar Ryssland rätt bra.
Vladimir Putin, han har den senaste tiden hävdat att Ryssland går framåt längs i princip hela frontlinjen i Ukraina. Men samtidigt så kommer signaler inifrån Ryssland om problem med nyrekrytering av soldater. Enligt nyhetssajten Idel Reali, som är en lokalgren av Radio Free Europe, så är många av dem som nu vill skriva kontrakt med armén i 60- eller 70-årsåldern, och vissa ska till och med lida av kroniska sjukdomar. I flera ryska regioner så har de tidigare skyhöga engångsutbetalningarna för den som skriver kontrakt med armén sänkts kraftigt. Bland annat sägs det vara på grund av sämre ekonomiska tider. Hur ser tillgången på soldater ut i Ryssland nu, Maria?
Ja, men det är uppenbarligen så att det finns ett problem. Jag har också sett att man försöker nu helt enkelt jaga upp unga killar i tunnelbanan i de stora städerna, de som då är i värnpliktsålder, och skicka dem, och man skickar alla möjliga som man tidigare inte skickat, precis som Ideli Reali rapporterar. Så det finns också en rad personer i så att säga administrationen lokalt som begår olika typer av korruptionsbrott, och istället skickas de till fronten istället för att då sona sina brott i fängelse.
Alltså lokala tjänstemän?
Precis, och till och med sådana som är på borgmästarnivå som har åkt till fronten och till och med dött då där för att sona sina brott. Så det är uppenbarligen så att det finns ett problem, och sen är det ju också ett problem att det som tidigare lockade då många ryssar var ju de här ersättningarna, att de fick, många har faktiskt kunnat bygga om sina hus, köpa kylskåp, köpa olika konsumtionsvaror med de här pengarna, och även pengar som har getts till änkorna har varit ganska höga. Nu så hör man om att det är inte säkert att man får de här pengarna, för många av dem som dör deklareras bara som försvunna, och det är ett sätt att undkomma då att betala ut den här ersättningen, för att man måste kunna bevisa att de är döda för att de ska få dem. Så det finns väldigt många tecken på att det inte är riktigt så enkelt som det var tidigare.
En eventuell brist på soldater, hur kan det påverka Vladimir Putins förhandlingsvilja, Jakob?
Ja, hittills ingenting. Det är inte någonting vi har sett ett spår av. Det är så att alltså, Ryssland saknar ju uppenbarligen en strategi för det här. Och man vill undvika en ny mobilisering till varje pris. När man gjorde den så kallade partiella mobiliseringen i september 2022, så ledde det till att kanske så många som 700 000 unga män i mobiliseringsåldern lämnade landet. Och man har, det var en mycket impopulär åtgärd hos den ryska befolkningen. Man har också provat att rekrytera från fängelser och så. Utländska rekryteringar, vi har ju haft både kubaner och framförallt nordkoreaner som har stridit, afrikaner, centralasiater. Och där rekryteringsmetoderna har varit varierat, allt från frivillig värvning till olika former av tvång, inklusive fängelsepåtryckningar, vilseledande jobberbjudanden och ren människohandel. Och många rekryter utlovas förmåner som ryskt medborgarskap, men skickas ofta till frontlinjen väldigt snabbt och utan någon egentlig träning.
Så att risken att Putin till slut behöver avsluta kriget på grund av att det inte finns några soldater, den risken ser du inte?
Det är ingenting som finns i vågskålen just nu, att det här skulle kunna påverka Rysslands och Putins historiska mission att inkludera Ukraina i Ryssland.
Och innan vi slutar för idag så ska vi vända blickarna mot Sankt Petersburg. Det här är 18-åriga Diana Loginova och gruppen Stop Time som sedan i våras spelar låtar av kända ryska artister på gatorna i Sankt Petersburg. Bland annat artister som av ryska myndigheter stämplas som utländska agenter för sitt motstånd mot kriget. I förra veckan så greps Diana Loginova och två bandmedlemmar och dömdes till 13 dagars arrestering för att ha brutit mot den allmänna ordningen. Men de misstänks också för att ha misskrediterat den ryska armén, ett brott som kan ge fängelse. Och nu rapporteras om hur gatumusikanter runt om i Ryssland går ut och spelar samma låtar till stöd för de gripna. Är det här starten på en ny slags proteströrelse vi ser i Ryssland, Maria?
Det är i alla fall ett tecken på att många unga inte är rädda för att gå ut och protestera igen på det här sättet. Sen skulle jag väl säga att tyvärr kanske det inte leder någon vart annat än att de blir häktade, får böter eller i värsta fall långa fängelsestraff. Men det visar ändå att det finns ett motstånd, och det är kanske det handlar om för de här unga också, att moraliskt stärka varann, för att det finns en sån desperat känsla bland många i Ryssland över att kriget bara fortsätter, och de är egentligen emot men tycker att de inte kan göra något åt det.
Men vad säger det om rädslan för minsta möjliga motstånd, att man till och med griper gatumusikanter?
Ja, det visar ju att den här regimen tål inte någonting överhuvudtaget, och vi har ju sett historiska rekord i hur många politiska fångar som fängslas för minsta lilla, och det är över hela Ryssland, och det visar ju att det ändå finns en slags oro över att folket ska resa sig och protestera direkt mot Vladimir Putin och Kremls politik. Men det är svårt att se att det skulle kunna hända ändå.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Jakob, vad har du sett?
Jag såg en intervju, eller delar av en intervju, med Maria Lvova-Belova, Putins barnombudsperson, där hon erkänner att hon stal ett ukrainskt barn från Mariupol, den då 17-årige pojken Filip. Hon berättade att han var mycket trotsig när han hade kommit till Ryssland, och att han avskydde Moskva, att han sa att han älskade Ukraina och sjöng ukrainska sånger, men att hon lyckades omvända honom då, och att han nu är en rysk patriot. Och det här är då samma person som det finns en arresteringsorder från internationella brottmålsdomstolen tillsammans med Putin, just för bortrövande av de ukrainska barnen. Och jag noterar att barnen också finns med i den här 12-punktsplanen som europeiska ledare håller på att ta fram tillsammans med ukrainarna.
Den här fredsplanen som är under utarbetning. Maria, din kremlologi den här veckan?
Ja, men det kommer mer och mer rapporter från de olika regionerna i Ryssland, särskilt de regioner som ligger i fjärran östern och som har sänt många män till fronten, att deras ekonomi är så dålig så att de är tvungna att ställa in busslinjer, de kan inte skicka mat till avlägsna orter, många orter blir helt avskurna, och jag har också sett en rad videos där många säger vi behöver inte det där kriget för vi har vårt eget krig, och så visar de bilder på hur husen sjunker ner och att det är slukhål i gatorna och fruktansvärt dålig situation i de här regionerna, och inga pengar för att hjälpa dem.
Och det var allt för idag. Nästa veckas avsnitt ägnar vi helt åt era lyssnarnas frågor. Producent för det här avsnittet, Lena Bejerot, och jag heter Johanna Milén.